Vi ska börja i andra Moseboks 3:e kapitel och 13:e vers. Andra Mosebok 3:13. Då sa Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn: jag är har sänt mig till er. Ja, det är Guds namn. Jag är den jag är. Judarna, som är lite återhållsamma, mera återhållsamma än vi med att använda heliga ord och namn, de kallar ofta Gud för den evige. Och det är ju ett intressant uttryck, inte minst därför att det går långt över vår horisont. Vem förstår sig på oändligheten, den evige? Blir det mycket mer än ett ord för oss? Jag är den jag är. Jag är har sänt mig till er. Vi ska se nu på eftermiddagen lite grann just på det här med Gud som den evige. Och vi ska börja i 1 Korinthierbrevet i det 2:a kapitlet. Paulus har nämligen en undervisning om Kristus som vi ofta inte tar vara på. Men vi ska göra ett försök nu. 1 Korinthierbrevet 1:2, verserna 6-10 ska vi läsa. Vishet förkunnar vi för det andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört, och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vi förkunnar vishet, säger Paulus. Men det är nu inte denna världens vishet, utan det är detta som Paulus redan har talat om i 1:a kapitlet. Att talet om korset, 18:e versen, är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Talet om korset, det som är Guds vishet och Guds kraft. Detta att man kan segra genom att förlora istället för att segra genom att segra. Man kan segra i nåd istället för att segra i makt. Man kan segra genom att dra det kortaste strået med vett och vilja istället för att dra det längsta strået med makt och hot och våld och tvång. Guds vishet, som är starkare än människor och förståndigare än människor. Nu säger Paulus något märkligt om denna vishet. Före tidens början. Långt före syndafall och annat sånt här. Så var denna vishet av Gud bestämd att leda oss till härlighet. Det var meningen alltså, redan från första början, att härligheten som vi är lovade skulle tillkomma genom Jesu död och uppståndelse. Det är inte så att Gud gjorde först en väldigt fin skapelse och sen gick det tyvärr lite snett och sen var Gud tvungen att rädda vad som räddas kunde. Det är dessvärre ofta så vi beskriver det hela. Det är inte bibliskt. En allvetande och allsmäktig Gud får man skärpa sig om man ska överraska. Och det var inte djävulen som ställde kunskapens träd i lustgården utan Gud. Redan före tidens början var det tänkt så. Vi bläddrar lite längre fram i samma brev till det 15 kapitlet. För att se vad det är nu är Paulus talar om. Att om denna vishet är bestämd att leda oss till härlighet, hur ska då det gå till? 15 kapitlet, 20 vers. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska alla också få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus, och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt över allt. Det Paulus ger oss här är en liten utläggning av den 110:e psalmen. Där Herren sa till min Herre, som David skriver, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Och efter himmelsfärden kommer alltså Messias att regera från himlen tills Fadern har lagt alla fiender under hans fötter. Nå, vad säger det om vår härlighet? Jo, här sägs det något viktigt. Gud ska bli allt överallt. Eller som det stod i gamla översättningen, Gud ska bli allt i alla. Det är härlighet. Och det är nu en del av den hemlighet som Paulus talar om. Den hemlighetsfulla visdom. Som denna världens makter inte känner till. Att Gud ska bli allt i alla. Och det är framförallt i Efesierbrevet som Paulus lägger ut det här. Första kapitlet, verserna 5 och 6, där skymtar det först. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 9:e versen. Där kommer hemligheten. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Han är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Hemligheten. Den hemlighetsfulla visheten, den som världens makter inte känner till. Att allt ska sammanfattas i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Gud ska bli allt i alla. Och för att vi ska veta att detta är sant så har vi fått en borgen, en garanti, en handpenning, en första utbetalning i form av den heliga ande. Den heliga andes närvaro garanterar att vi ska få resten. Där är vi inte än. Men Gud ska bli allt i alla. Genom Kristus. Och detta kommer också tillbaka i slutet av de två sista verserna. I kapitel 1. Allt la han under hans fötter. Där har vi 110 salmen igen. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Fullheten, det är ett finurligt grekiskt ord, pleroma. Och det betyder att allting är avslutat, färdigt, fullbordat, men också att det är så bra att det inte kan göras bättre. Det är perfekt, det är slutgiltigt. Och det betyder också att man har fyllt någonting som var tomt. Du tänker att du har ett glas som är tomt och så fyller det med vatten. Det är liksom bilden för det hela. Kristus ska uppfylla hela skapelsen. Bli allt överallt eller allt i alla. Och då först är verket färdigt. Skapelseverket. Då är det fullbordat. Då är fullheten där, så att säga. Fjärde kapitlet, 7-10 verserna. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Tredje kapitlet, verserna 8-11. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskap om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Kristus uppfyller församlingen. Och det är så att säga ett första steg på vägen till att hela skapelsen ska uppfyllas av Kristus. Och när härskarna och makterna får se hur Kristus tar sin boning i en ny kropp som består av många lemmar där du och jag är delar, så får den se Guds hemlighetsfulla visdom, den som var till ifrån början, den som allt sammans syftar fram till. I 9:e versen står det att han ska upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit ord och Gud. Det kan också översättas, för bakom det här ordet planen döljer sig faktiskt det grekiska koinonia. Han ska upplysa alla om den gemenskapens hemlighet som har varit dold hos Gud ifrån början. Alltså att allting syftar fram till en total gemenskap. Kristus, allt i alla. Jag tror inte att det betyder, som somliga påstår, att man ska gå ut och proklamera under höga rop och så här för andemakter och väldigheter att nu är det Kristus som råder. Jag tror att det är lite djupsinnigare än så. Vi ska gå till 5:e kapitlet och läsa från 25:e till 32:a verserna. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Paulus tar nu ett ord ur skapelseberättelsen. När man och kvinna står där så sägs det just detta, att därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Och det låter ju lite lustigt, därför att när de orden fästes på papper så var det ju ett patriarkaliskt samhälle. Det var ju långt före Fredrika Bremer-förbund och kvinnofrigörelser och sånt här. Att mannen skulle lämna sin far och mor. Varför står det inte att kvinnan skulle lämna sin far och sin mor? Jo, säger Paulus, det syftar egentligen på Kristus och församlingen. Kristus som lämnar fadern för att uppsöka sin brud och för att sedan förenas med henne. Detta rymmer en stor hemlighet. Kommer talet om hemligheten igen. Detta med att Kristus går under som individ för att kunna uppgå i oss alla och inbjuder oss till att dö som individer för att bli delaktiga i honom. En död och en uppståndelse till ett nytt liv. Ett liv inte under individualismens förtecken utan under gemenskapens förtecken. Kolosserbrevet. Första kapitlet. Tjugosjätte versen. Detta är den hemlighet som varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, hoppet om härlighet. Hemligheten, gemenskapen. Att det inte längre är ett jag och ett du, utan ett vi. Som i äktenskapet. Den man som fortsätter, sedan han har gift sig, att resonera i ett jag och ett du istället för att tänka i ett vi. Han blir förr eller senare olycklig i sitt äktenskap. Och på samma sätt inbjuds vi att inte tänka i ett jag och ett du, utan i ett vi med Kristus och varann. Första kapitlet, 17 versen. Där sägs det om Jesus så här: han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. All fullhet skulle bo i honom. Och han skulle uppfylla allt. Och detta är ju på något sätt det evighetens kännemärke, det här. Att bli uppfylld av den evige. Och att den evige kommer att bli allt i alla. Nu är det så här, när vi rör oss med såna här oändliga begrepp, att de blir ju väldigt lätt ganska torr och knastrig teologi. Det blir någonting som man rycker på axlarna lite grann åt. Ja, det är något för kännedom. Ja visst, det löser sig när vi kommer dit, säger vi. Men jag tror att det är viktigt att vi förstår det här. En första tillämpning ser vi när vi börjar ta del av olika okulta rörelser i vår egen samtid. De går alla ut på att man ska hitta Gud inom sig själv. Att man ska förstå att hela skapelsen är Gud och att vi också är Gud. Och det är så där lite nästan rätt. Som det ska vara om man ska prångla ut en förfalskning. Kristus ska bli allt i alla. Men han är det inte nu. Vi har det som ett löfte. Men vi har det inte som ett fullbordat faktum. Och alla som sitter och yogar och ägnar sig åt chakrabalansering och annat sånt här för att hitta, för att upptäcka att de själva är Gud, de är på villospår. Där är vi inte ännu. Och skulle man i förväg hitta Gud inom sig själv på det viset, så är man ute och cyklar. En andra tillämpning som vi ska spinna lite mera på. Den låter så här, om vi uttrycker den kort och kärnfullt. Att i Guds närvaro blir allting absolut. Och i hans frånvaro blir allting relativt. I Guds närvaro blir allting absolut. Och i hans frånvaro blir allting relativt. Han är den han är. Och det betyder att tiden blir absolut i Guds närvaro. På något sätt så är ju Gud utanför tiden och rummet. Och här slirar ju vår tanke ordentligt. För då tänker man sig en fyrkantig låda så här, och så är Gud utanför den lådan, och så sitter vi inne i lådan. Och riktigt så ser det säkert inte ut. Det är bara det att vi kan inte hitta på något bättre alternativ. Vi tittar i Psaltaren 139. Där möter vi denne Gud som är utanför tidens ramar. Eller om du så vill, där tiden är absolut. 15 versen. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Ja, den snubblar ju vi på, den här lilla texten. Ja, så är loppet redan kört, säger vi. Jaha, ja. Då spelar det ju ingen roll vad man gör. Om man kör på vänster sida i backkrön och kurva och där sikten eljest är skymd, eller om man kör på höger sida, spelar ju ingen roll, för att man dör ju den dag det är meningen att man ska dö. Och det spelar ju ingen större roll vad man fattar för beslut. Det blir ju som det blir ändå. Nej, det gör det inte. Du har både en valmöjlighet och ett ansvar i ditt liv. Det är bara ifrån Guds horisont som det ser ut så här. Där tiden blir absolut. För oss är tiden relativ. Därför att skapelsen är skild ifrån Gud. Därför upplever vi tid. Men i Guds närhet är tiden absolut. Vi kan, tycker jag, se det på ett annat sätt om vi vill. Jesaja 30 och 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot. Till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Ju mer gudsfrånvända vi blir som mänsklighet, det var vi inne på igår kväll, desto mer relativ blir människans identitet. Vi blir allt mer osäkra på vem vi är eller vilka vi är. När vi som folk eller individer vänder Gud ryggen. När vi inte längre är Guds avbilder i den meningen att jag är den jag är. Utan vi istället får vår identitet i våra gärningar. Jag gör det jag gör. Eller jag är den jag gör mig till. Vad händer då med tiden? Allting blir alltså relativt när vi lämnar Gud. Identiteten blir relativ. Nära Gud är den absolut. Ju längre bort vi kommer, desto mer relativ blir den. Vad händer samtidigt med tiden? Jo, vi får allt mer ont om tid. Tiden blir relativare och relativare. Och till sist är man så jäktad som man håller på att krypa i skinnet. Det är väl lustigt. Hur ska man få tiden att räcka till? Genom stillhet och förtröstan. Hepp, hepp, hepp. Därför att komma närmare Gud. Och då är tiden inte så relativ. Den rinner inte mellan fingrarna på en på samma sätt. Bästa receptet mot tidsnöd är att vara stilla och förtrösta. Det händer ibland när människor säger när de har varit på ett ashram några dagar. Att när de kommer hem så har det lugnat ner sig så pass mycket inombords så att tiden räcker till lite av varje. Rätt snart har man högvarvet upp igen. Ett gammalt replikskifte, jag minns inte mellan vilka. Men i alla fall, A säger till B. Hur kunde Luther hinna skriva så mycket som han skrev? B svarar, det fanns inga telefoner på den tiden. Det är möjligt att det ligger något i det. Men tiden blir relativ och gör att vi jäktar mer och mer. Till sist räcker den inte till någonting. Och på något sätt är det så här att i historiens början blir människor så där en 900 000 år. Och så småningom när mänskligheten har hunnit lämna Gud ordentligt så är vi nere i 70. Och har lyckats med diverse finurliga metoder, vaccineringar och penicillin och annat att höja det till 80. Och det tycker vi är fantastiskt. Men det är ungefär så mycket som vi klarar att tänja på våra marginaler i egen kraft. Tiden blir relativ. Det lustiga är ju att det här gäller inte bara sådana här, vad ska vi säga, lite subjektiva och nästintill känslomässiga saker som vad man hinner och vad man inte hinner. Utan även fysikerna säger ju att tiden är relativ. Vi placerar det alltså i ett rymdskepp och förser detta rymdskepp med ovanligt starka raketer. Så att du kommer upp i ljusets hastighet. Vad händer med dig då? Ja, för det första blir du oändligt tung, men det behöver vi inte bekymra oss om för det finns ingen våg med på raketen. Utan det andra som händer är att tiden stannar. Oj, klockan har gått sönder, säger du. Nej, det har den inte. Den är hel, men tiden har stannat. Du rör dig med ljusets hastighet. Så när du har åkt runt universum med ljusets hastighet och kommer tillbaka så tycker du, väl, det var gamla folk har blivit här. Det var ju bara 10 minuter sedan jag åkte. Tiden är relativ. Lustigt nog. I förhållande till hastigheten och i förhållande till rummets dimension. Det är en av de upptäckter som Einstein gjorde och som just innefattas i relativitetsteorin. Så det är ju finurligt att det här gäller på fysikens område. Att tiden kan bli relativ. Naturligtvis är det också så att ju mer vi avlägsnar oss från Gud, desto mer relativ blir moralen. I Guds närhet är rättfärdigheten absolut. Men ju längre bort man kommer, desto mer relativ blir moral. Romarbrevets första kapitel, verserna 20-22. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. Detta handlar om syndafallet förvisso. Men det handlar om varje kultur som gått igenom en sekulariseringsprocess av samma slag som den som vi står mitt uppe i och som ännu inte är avslutad. Ett folk som hade kunskap om Gud men inte ärade honom som Gud eller tackade honom. Utan som avlägsnade sig från honom. Vad hände då? Deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. Sanningen blev allt mer relativ. Och det kan vi också se. Det som kallas för pluralism i västerlandet. Vilket ju egentligen är ett uttryck för att vi på moralens och livsföringens område har gett upp tanke på att det skulle finnas en sanning. Där formulerar man istället olika ideologier, 10, 20, 30 stycken olika sanningar, mer eller mindre motstridiga, och sen röstar man om vilken av dem man vill ha. Egentligen är det ett ganska besynnerligt tänkesätt. Och att det här är svårt att exportera till andra kulturer, det brukar vi ursäkta med att ja, de har ingen demokratisk tradition, och det kanske de inte har heller. Men jag tror att det här med att komma överens om vad som ska göras, det är inte det som är det konstiga för andra kulturer. Utan det är själva tänkesättet att sanningen inte finns. Att sanningen är så relativ som man kan ställa upp 10 sanningar bredvid varandra och sen välja vilken av dem man vill ha. Alla är visserligen lite sanna. För alla kommer ju in i riksdagen. Och man måste ju kompromissa och man måste ju förhandla sig fram. Och det får bli lite av den sanningen och en nypa av den sanningen och en tesked av den sanningen och kanske en skopa av den. Och sen rör man ihop en sanningsbrygd. Och det är kanske bara ett uttryck för hur långt vi har kommit ifrån Gud. Nu menar jag inte att diktatur eller teokratier eller annat sånt här skulle vara bättre. Det tror jag inte alls. Jag håller med Churchill som sa en gång att demokrati är det sämsta av alla nu existerande styrelsesätt, frånsett alla andra kända. Sanningen blir relativ. Johannes 14:6 måste vi naturligtvis kolla förstås. Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Länge har jag smakat på det ordet. Länge har jag gått och tuggat på det och sugit på det och funderat och bett. Hur i all världen kan sanningen vara en person? Okej, att han kan tala om sanningen för mig. Men Jesus säger inte jag vet sanningen, utan han säger jag är sanningen. Han är den han är. Hur kan sanningen vara en person? Jag tror det är så här att i hans närvaro, med när han uppfyller oss, så vet vi sanningen. Ju längre bort vi kommer från honom, desto suddigare blir sanningen. Den blir relativare och relativare ju längre bort vi kommer. Jag är vägen, sanningen och livet. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Jag är den jag är. I hans närhet och i hans uppfyllelse förvandlas det relativa till något absolut. Tidens relativa flöde blir absolut tid och därmed evighet. Den relativa sanningen som man kan åka kana på som en smörklick på en het potatis. Vinkla och vrida och hålla fram sitt eget lilla perspektiv med sina egna förskönande omskrivningar. Oh, i Guds närvaro blir den plötsligt pang, absolut. Jag tror att det är det som händer när Gud uppenbarar sig. Så som vi läser om i Jesaja till exempel. Plötsligt i templet får han se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Dörrtrösklarnas fästen darrar och huset uppfylls av rök. Och han ropar, be mig, jag förgås. Varför det? Oh. Allt det där som var lite så där i halvskugga är plötsligt i ljus. Allt det där som var så behagligt relativt är plötsligt absolut. Och det finns inget förhandlingsutrymme. Det finns inget manöverutrymme. Det finns inga förskönande omskrivningar. Det finns ingenting sådant. Men det finns nåd istället. Det finns nåd istället. Nåden är absolut. Och jag tror att detta med Guds fruktan, det är ju inte att bli rädd för någon som vill en illa. All annan fruktan är ju en rädsla för något som hotar en. Guds fruktan är något helt annat. Det är på något vis det som griper en när allt det relativa blir absolut. Och det är svårt att uttrycka det här i ord. Men att komma inför honom som är den han är. Han som har den absoluta identiteten. Han som är sanningen. Vilken upplevelse. Vilken förvandling. Vi ska gå till Matteus, till det 11:e kapitlet. Och läsa de tre sista verserna 28-30. Jesus säger så här: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. I gamla översättningen stod det bättre. Lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Jag är. Vem är jag är? Jo, det är han som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. När identiteten blir absolut, när Gud uppfyller en med sin närvaro, när han blir allt i dig och mig, Vad blir vi då för någonting? Och vi blir saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Varje gång du möter en människa som verkligen är ödmjuk. Inte en begåvad skådespelare, utan en som verkligen är ödmjuk. Då kan du också efteråt säga, denna människa hade en personlighet. Ödmjukhet och självfördömelse är inte alls samma sak. Utan den ödmjuke är en handlingskraftig människa som har förmågan att glömma sig själv. En människa som inte har något revir att försvara. Ödmjuk och saktmodig i hjärtat. Jag är. Ju längre bort vi kommer ifrån detta absoluta begrepp, jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, ju mer vi avlägsnar oss, vad händer då? Jo, identiteten blir allt mer relativ. Vi håller på allt mer pendla mellan överlägen och underlägen och undrar hur vi förhåller oss i jämförelse med honom eller henne. Är jag över henne eller är jag under henne eller honom? Och är jag nu en usel människa eller är jag en väldigt bra människa? Eller är jag kanske oerhört stöddig? Eller vad kan jag bli och vad är jag? Och hur tar jag mig och hur ter jag mig och vad säger folk? Guds närvaro gör allting absolut. Och när det gäller din och min identitet så betyder alltså det att vi förs i riktning mot ödmjukhet. Mot det tillstånd där vi kan glömma oss själva och bli levande på allvar. Vi ska bläddra vidare till Filipperbrevet 4:4. Det är kanske lite teologisk råkost på blanka eftermiddagen det här, men jag tycker det är spännande. Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. I Guds närhet blir också glädjen absolut och evig. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest i fullt mått. Inför ditt ansikte finns bara glädje. Folk frågar ibland, vad ska ni syssla med hela evigheten? Ni måste få väldigt långt tråkigt. Harpa, det lär man sig rätt snart. Man får rätt ont i fingrarna av det också. Det är repertoaren för harpa är ju inte så väldigt stor heller, att sitta på en molntapp där och gunga, det kan väl inte vara skoj. Och ja, det är efter denna världens erfarenheter som man säger så. Jag tror att vi kan ana oss till vad det handlar om när glädjen blir absolut från att vara relativ. Jag tror att vi alla har erfarenhet av att det finns två sorter. Den ena kallar vi för nyhetens behag. Det är en snabbt övergående glädje. 14-åring som längtat efter en moppe i ett halvår och får en moppe. Och visst, när han har fräst runt och skvätt grus på allt och alla i några dagar så är nyhetens behag borta och dessutom har han fått punktering. Nyhetens behag, kortvarig glädje. Som förbyts i någon form av besvikelse. Men sen finns det en annan glädje. Jag brukar kalla den för återseendets glädje. Jag som är hemifrån 3 veckor av 4. Jag upplever ofta återseendets glädje. Imorgon kväll klockan 22:35 står Marianne på Landvetter och väntar. Återseendets glädje. Och vi har varit gifta i 30 år och jag tror att den glädjen ska hålla livet ut om inget oförutsett inträffar. Ja, det gör den ju naturligtvis. Den håller livet ut. Det är bara en Alzheimer eller något i den stilen som kan ta den ifrån oss. Och den glädjen är evig. Men den följer helt andra förutsättningar än nyhetens behag. Och jag tror att det är lite grann en försmak av det himmelska. Detta med en glädje som djupnar och växer med åren. Någonting av det absoluta som vi är lovade när Kristus blir allt i alla. Därför ska vi nog vänta oss, tror jag, att förhållandena blir drastiskt mycket mer annorlunda än vad vi kan föreställa oss. Allt det här som kan göra livet så tröttsamt och stränigt och tjatigt och hopplöst ibland inom denna tidens ramar. Det har att göra med allt det här som är relativt, men som på något vis kommer att bli absolut när Kristus uppfyller allt i alla. Vi kan se det här på ytterligare ett sätt. Vi ska gå till 1 Johannes 3. Bengt läste det avsnittet i morse, men det tål att läsas igen. De två första verserna, tredje kapitlet. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. När Herren kommer blir rättfärdigheten inte relativ som den är nu, utan den blir absolut. När Herren kommer blir den absolut. När vi får se honom sådan han är, då blir vi honom lika. Märkligt nog talar Bibeln en hel del om att när Gud också uppenbarar sig inom denna tiden, så blir våra önskningar på något sätt absoluta. Den som längtar efter rättfärdighet får mer av den sorten när Gud uppenbarar sig. Men den som inte vill rättfärdighet drivs istället in i förhärdelse. Det klassiska exemplet i Bibeln är farao. Gud förhärdar farao. Hur gör han det? Han låter Mose och Aron göra under på under på under. Det ena miraklet mäktigare än det andra. Vad händer med farao? Ja, han vill inte ha med Gud att göra. Ju fler mirakler han ser, desto mer förhärdad blir han. Därför att man drivs mot det absoluta i ens väsen när Gud uppenbarar sig. Och Paulus talar om precis detsamma. Andra Korinthierbrevet 2:14. Andra Korinthierbrevet 2:14. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Och överallt låt mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Ja, det går han alltså och luktar, Paulus. Vad luktade om honom? Han luktar Kristus. Det sätter alla i rörelse. Somliga dras till Kristus och andra stöts bort. Ingen är likgiltig. Därför att all sorts Guds uppenbarelse
driver det relativa till att bli något mindre relativt eller mer absolut. Därför heter det också om Jesus så här, andra kapitlet i Lukas evangelium. Trettiofjärde versen. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Till upprättelse eller fall. Guds närvaro gör det relativa till något absolut. Och därför är det intressant att se att skapelseverket är upplagt så att säga i två avsnitt. Det första tar 6 dagar. Då ser Gud ut över skapelsen och ser att allt är gott. Det andra steget, det fortgår. Det håller fortfarande på. Andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och vi kan ju också ta del av Jesajas löfte. 65 kapitlet är väl det. 17 versen. Och minnas det jag sa i morse att ordet skapa i Gamla testamentet. I hebreiskan finns det ett särskilt ord som bara används om Guds skapande. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bara. Och det ordet används också här. Ty se, 17 versen, 65. Du ser, jag vill skapa nya himlar och en ny jord. Man ska ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni ska fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Du ser, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag ska jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk. Och där ska inte mer höras gråt eller klagor. Vi ska gå tillbaka till Kolosserbrevet nu, till det första kapitlet. Och vi kan börja läsa i 13 versen i första kapitlet. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Innan skapelsen börjar så är Kristus den förstfödde. Sedan tillkommer himlar och himlakroppar och makter och väldigheter i honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Om du nu tittar på det här, hela det här avsnittet vi läste, så ser du att Kristus är först född två gånger. I 15 versen är han den först födde i hela skapelsen. Innan någonting uppstår och blir skapat. Men sen är han först född en gång till i 18 versen. Han som är begynnelsen, han är också först född från de döda. Den första skapelsen går under. Och han dör och uppstår från de döda. Och Gud gör en ny skapelse. Skapar nya himlar och en ny jord. Och han som försonade allt. Han som gav allt av sig själv för allt det som gick under. Han ska till sist uppfylla allt. Tills Gud uppfyller allt över allt. Förstår vi det här? Nej, det är klart att vi inte gör. Men det kan ju vara intressant att se att det finns saker som man inte förstår. Och att också detta är någonting som Gud låter oss blicka in i, ana något av. Han är den han är. Det är inte så att historien kantas av en massa tragiska olyckor som Gud hade kunnat göra bättre om han bara hade skärpt sig. Allt har gått som det var meningen. Och att vi inte förstår varför det är meningen, det behöver vi kanske inte bekymra oss så mycket om. Kristus ska bli allt i alla. Och då är du den du är. Det är det fantastiska. Han utplånar inte din personlighet. Utan han uppfyller den, fullkomnar den, fullbordar den, färdigställer den, gör den fullständig och fullkomlig. Var fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Och vi ska titta igen på Kolosserbrevets andra kapitel som vi läste i morse. Från 6-10 versen. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Bara i honom kan vi fullbordas. Bara i honom kan vi mogna fram till den identitet som Gud har ämnat och skapat oss till. Att inte byta Kristus gemenskapen bara mot en lära, en filosofi, en psykologi, en världsåskådning, ett tankesystem. Ett tankesystem kan aldrig uppfylla dig. Ett tankesystem kan aldrig förvandla det relativa till något absolut. Se upp så att ingen gör er till fångar. Inte ens under fromma tankesystem. Att ingen byter ut Kristus. Han som är den levande sanningen. Som med sin personlighet ska uppfylla allt i alla. Att du inte byter honom mot bara en lära. Amen. Herre, vi har underbara ting att se fram emot. Att få erfara, Herre, hur tiden blir absolut, hur glädjen blir absolut, hur sanningen blir entydig och omöjlig att vinkla och manipulera. Så underbart bara det ska bli. För nåden blir också absolut. Herre, du ska bli allt i alla. Kanske inte alla önskar sig det. Och kanske är det det som gör att somliga kallar det här för paradis och andra för helvete. Kanske ska deras längtan efter det onda bli absolut. På samma sätt som du lovar att vår längtan efter rättfärdighet ska bli det. Mellanlägena försvinner. Gråzonerna utplånas. Din närvaro. Herre, vi närmar oss allt detta med helig bävan. Du som är den evige. Inte bara i den meningen att du alltid funnits och kommer alltid att finnas. Utan du som är den evige i den meningen. Att allt blir absolut som du uppfyller. Herre, vi tillber dig. Vi böjer oss inför dig. Vi ger dig vår ordlösa beundran. Vi rör oss långt bortanför de verkligheter som våra enkla och torftiga ord kan avbilda. Lovad var du, Gud. Amen.